I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till veckans samtal. Jag heter Kristoffer Triumf.
Verbet.
Talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hej och välkomna till ännu en fredag och ännu ett avsnitt av veckans samtal. Idag tillsammans med mig själv, Johan Ahlberg och Kristoffer Triumf. För er som inte är medvetna om vem Kristoffer Triumf är så kan jag berätta att Kristoffer driver en av Sveriges allra största poddar som heter Värvet och där han har intervjuat hela 148 svenska personligheter. För att få lite perspektiv på hur stor framgång Värvet är så kan jag även berätta att han varje vecka har ungefär 400 000 nedladdningar, något som får ses som smått otroligt. Sedan ett tag tillbaka driver han även en internationell podcast som heter Värvet International och där han istället har valt att fokusera på personligheter utanför Sveriges gränser. Vi kommer att prata mycket kring hans framgångar med Värvet och allt som hör till, men även en hel del om Kristoffers uppväxt, drivkrafter, missbruk och framtid. Fortsätt gärna att höra av er till mig på antingen Instagram, det heter Jo Ahlberg, eller på Twitter, det heter Jo Ahlberg med två on istället. Eller mejla mig på info@veckansamtal.se. Nu tycker jag vi drar igång avsnittet, så ifrån hans egna ateljé i Vällingby, Kristoffer Triumf.
The next stop's where I get off.
Får jag bara hälla upp lite kaffe här?
Ja, det går jättebra. Jag ska också ta en skvätt till om jag får. Ja. Och Johan är alltså hemma hos mig i ateljén i Vällingby. Om det låter annorlunda än det brukar göra.
Det gör det nog. Mm. Det är väldigt fint här i din ateljé.
Tack.
Det är mycket furu. Det är mycket grejer som ligger runt omkring oss. Vad är en ateljé egentligen?
Jag tror att det är ett stycke... space, vad heter det, utrymme som är ämnat för att skapa i. För jag tror att man till exempel, man kan säkert dansa i en ateljé också. Det behöver nog inte vara fotografi eller måleri som det brukar vara. Jag tror också att en ateljé kan innehålla en bostad, men det är jag inte säker på. I det här fallet så är det ungefär 50 kvadrat med väldigt högt i tak och stora, stora norrfönster som är svårt att inte tycka om. Och det är ett lugn i det här rummet som man liksom smittas av på något sätt. Alltså jag känner... Alltså när jag intervjuar här inne så känner jag väldigt sällan att jag behöver vara, att jag längtar någon annanstans. Utan här kan jag liksom vara, här känner jag mig liksom grundad.
Känner du dig trygg liksom att du är säker på ett annat sätt än vad du gör på övriga ställen?
Jag vet inte om det har med trygghet att göra, men det kanske det gör. Alltså jag är ju jättesällan orolig för ninjas och andra lönnmördare när jag sitter här inne. Så, men det är ju för sig inte någon annanstans heller. Eller väldigt sällan i alla fall. Det är möjligt om man sitter liksom på typ Teatergrillen eller någon sån där stimmig restaurang. Teatergrillen ligger i Stockholm. Med ryggen mot dörren, det kan jag tycka är obehagligt. Men ja.
Men är det där du sitter när du intervjuar folk, där du sitter nu?
Här sitter jag. Precis, här sitter jag alltid när jag sitter i det här rummet.
Varför då?
Det blev så bara. Alltså det har väl med feng shui att göra, antar jag. Jag sitter på samma plats i på andra sidan väggen här. Vilket dina lyssnare inte kan se. Men så finns det ett matbord där jag äter normalt 2 måltider om dagen. Och då sitter jag på samma plats vid bordet. Alltså fast ett annat bord.
Men vad skulle hända om du skulle byta plats på?
Det skulle säkert funka också, men jag vet inte varför jag skulle utsätta mig för det. Det är väl, alltså det är väl lite som att man det är väl som en liten ritual man har liksom. Jag har kanske suttit någon annanstans när jag har blivit intervjuad. Nej, det har jag inte. Jag pratade med alltså Christian Lok intervjuade mig ju i Värvet en gång, och då ville han eventuellt sitta på min plats, men sen så insåg han att det var bättre att jag kände mig trygg. Så då fick jag sitta här.
Skönt för dig.
Ja.
Hur mår du annars, Kristoffer? Jag
känner mig lite nervös. Men annars så mår jag bra, tycker jag. Jag trodde att jag skulle bli sjuk idag. Sen sov jag 12 timmar. Och sen vaknade jag och kände mig helt okej.
Okay. Oj.
Ja.
Vart kom efternamnet Triumf ifrån? För det är ju väldigt ovanligt efternamn, va?
Ja, det är inte så ovanligt. Vi är kanske 100, men då får man nog räkna in Norge också. Det är ett gammalt soldatnamn, och jag har sagt att det är från 1500-talet, men så gammalt är det inte. Det är nog snarare 17 eller möjligen 1800-tal. Och ja, det var väl någon som var bra på att kriga, antar jag, som fick det. Och ja, det kommer ju från min pappa. På Mödernet har vi lite andra namn, Sandberg framförallt. Det finns ganska många triumfer, men jag har inte kontakt med så många av dem.
Okej, men vart kommer släkten ifrån då?
Vet inte, men de flesta som heter Triumf, de bor i Nordnorge, och ganska många i Tornedalen också, i Sverige. Alltså Tornedalen finns ju förvisso även i Finland, och det tror jag, det är mycket möjligt att det finns triumfer där också faktiskt, det vet jag inte.
Du, om du själv skulle få beskriva vem Kristoffer Triumf är, hur skulle du förklara dig själv då?
En person som med liksom osäkerheten som genomgående tema har liksom misslyckats eller... Det är tråkigt att ha med ordet misslyckande i sin karaktärsbeskrivning kanske. Men eller så här då, att jag har av rastlöshet och osäkerhet liksom utsatt mig för massa olika sorters saker genom livet som har till slut fört mig hit där jag är nu, där som alltså att jag till slut någonstans fick något slags payoff för det där rastlösheten och osäkerheten. Och om man ska prata om vem jag är, alltså vad jag gör är ju något annat än vem jag är, men det jag gör är ju att jag gör intervjuer, och jag tror att det jag, i den mån jag är bra på det, vilket jag börjar misstänka att jag faktiskt är. Och det har ju med övning och färdighet, alltså så där, övning ger färdighet, men jag tycker inte att jag har varit så jättebra i alla mina intervjuer, men jag tycker att jag misslyckas mer sällan nu än jag gjorde i början.
Det är väl svårt att alltid prestera på topp varje intervju du gör. Du har gjort, vad blir det, nästan 160 stycken, va?
Ja, förmodligen fler. Alltså om man ser det i hela livet så har jag nog gjort betydligt fler, men ja, nej, men 160 kanske med de båda, alltså poddarna och talkshow och kalkshow som jag gjorde i somras. Snarare 200. Jag vet inte, skitsamma. Men så det är vad jag gör. Och vem jag är väl liksom en person som... jag är pappa. Det är ju inte egentligen en egenskap, men det är någonting jag är. Jag är make, jag är bostadsrättsägare. Jag är rastlös, som sagt. Jag är bekräftelsesökande i avtagande grad, men ändå någonting i den stilen. The next stop's where I get
off. Tycker du att du är värd den här framgången med just värvet?
Ja, men det tycker jag nog. För att jag tycker ändå... Eller så här. Jag är förundrad över den. Alltså jag hade ju inte räknat med den alls. Det måste jag ju liksom understryka. Men... Samtidigt så när jag lyssnar på mina intervjuer, kanske särskilt nu liksom när jag har fått lyssna på mina intervjuer på engelska, så tycker jag liksom, alltså det har gjort på något sätt att jag, det har ingjutit lite självförtroende i mig, för att även fast jag pratar på liksom knagglig engelska, tydligen knagglig svenska också, men fast jag liksom inte är, jag är inte en amerikan, jag är ingen engelsman, och jag vet att svenskar tycker att det är lite pinsamt när andra svenskar försöker prata engelska eller pratar engelska, så tycker jag på något sätt att de funkar. Jag tycker liksom, jag blir så jävla mallig när jag är lyckas vara rolig på engelska. När jag lyckas få en person som har engelska som modersmål att skratta. Det gör mig väldigt mallig. Och jag tycker liksom på något sätt att båda podcastarna håller ganska hög kvalitet. Och det gör jag. Det, så på så sätt så tycker jag att jag är värd. Eller jag tycker att värvet är värd den framgång det har haft. Liksom.
Har du någon koll på hur många det är som lyssnar på värvet, det vanliga värvet och värvet international varje vecka?
Jag har insett att vi i podcastsvängen, vi kan inte, alltså mig vetligen så finns det ingen som kan räkna antalet lyssnare. Det får man fortfarande göra på något väldigt, väldigt konstigt analogt sätt, tror jag. Utan det vi har att använda oss av är antalet downloads. Och det är ungefär 350-400 000 i veckan. Alltså någonstans mellan 1 och 1,5 miljon i månaden. Sådär.
Det är otroligt.
Det är en hög siffra.
Det är väl alltså du ligger ju där i toppen alltid på iTunes med värvet tillsammans med Alex och Sigge och Filip och Fredrik så här. Men du började ju din podd ungefär lite efter Filip och Fredriks, va?
Ganska långt efter, tror jag. Jag är inte säker, jag tror att de nästan hade hållit på ett år. Men jag vet inte.
Men du är ju god vän med dem, vet jag. Mm. Fick du inspiration från dem eller hämtar du inspirationen från någon annanstans?
Ja, men jättemycket av dem. Alltså, jag tyckte att det var kul att de verkade ha så roligt när de gjorde sin podcast. Att göra podcast, där inspirerade de mig. Men sen är ju, och det tror jag har sagt i nästan alla intervjuer jag har gett. Sen är ju liksom, jag kan ju inte nog tillskriva Mark Maron. Alltså jag måste liksom nämna honom när jag säger varför jag började göra det här. Därför att det var hans intervjuer som fick mig att misstänka att jag skulle kunna göra det här också. Och att jag hade någonting att tillföra podcastmässigt. Därför att den typen av så spånpodcast som Filip och Fredrik har, jag tror inte att jag skulle vara så bra på det. Därför att jag har inte den typen av begåvning som de har. De är ju också extremt allmänbildade. Även om det idag visade sig att de inte kände till att Winston Churchill fick både Nobelpriset i litteratur och fredspriset. Vilket hade varit bra för innehållet i dagens avsnitt av deras podcast.
Recenserar du podcast på ett annorlunda sätt än andra, tror du?
Ja, det tror jag. Jag känner en kille som heter Carl Falk som jobbar som låtskrivare, som är väldigt, väldigt framgångsrik. Och han sa, han fick frågan när jag var med, vad lyssnar du själv på för musik helst? Och då sa han, ja, jag lyssnar helst på Kent och sen så nämnde han några fler artister, sådana som jag upptäckte innan musiken blev förstörd. Det vill säga att när musiken för honom blev ett jobb, då började han lyssna på den på ett annat sätt. Och det där kan jag relatera till jättemycket. Och det gäller inte bara poddar utan liksom tv och radio också. Att man börjar ifrågasätta klippning och hur sjutton kunde de låta det där gå igenom? Och varför tog de inte bort det där? Ja, sådär. Så att jag blir lite förstörd av det. Samtidigt så tycker jag ju att, jag menar, Sigge och Alex och Filip och Fredrik, jag tycker deras poddar är jättebra. Jag skulle så gärna vilja, eftersom jag är kraftigt, jag tycker att det är väldigt viktigt med feminismen, så skulle jag vilja säga en annan podcast också som inte det är två gubbar som leder. Jag upptäckte ju Serial som leds av Sarah Koenig. Ja, skitsamma. Där lyssnade jag på första avsnittet och där hörde jag också två grejer som jag tyckte så här, men hur fan kunde de missa det där i redigeringen? Det är ju världens bästa podcastgäng som gör den, så att det var ju lite, ja, det kanske är lite hybris av mig att tycka att de inte redigerar den perfekt, men det tyckte jag.
Men jag tycker ju exempelvis att det ska vara lite skevt emellanåt, att man ska känna det här att vi sitter här nu i ditt radhus i Vällingby, att det ska vara lite det här liksom rough. Mm. Tycker inte du det?
Nej. Alltså inte, eller nej, det tycker jag inte. Jag försöker göra värvet så bra som möjligt. Jag försöker alltid framställa mina gäster i så god dagar som möjligt. Jag hade väldigt nyligen en gäst som använde något ord fel, och då tycker jag liksom att det där måste bort. Det var någon som kommenterade någonting som jag skrev igår på Twitter som sa så här, ja men du ställer ju aldrig några kritiska frågor, och då svarade jag så här att ja, det kanske jag inte gör, alltså, för att jag tycker inte att det är min uppgift riktigt. Sen är det väl klart att jag har gjort det, jag har ställt kritiska frågor, absolut, och jag har ifrågasatt och blir väl bättre på det också, men jag gör fan idolporträtt. Alltså det är det jag håller på med. Jag har det perspektivet, och därför så, och det kanske har med mina 10 år i reklambranschen att göra. Det är jättebra att Janne Josefsson och Ekots lördagsintervju granskar våra makthavare. Det är jättebra att det finns människor som gör det, men det är inte min uppgift.
Men jag menar även lite det här att jag tycker att det är härligt att det skevar lite, att man kan höra att en kaffekopp är här.
Jo, ja visst. Ja, men så, det kan, och det gör väl ingenting. Det, alltså, jag, hade jag velat ha en helt liksom torr ljudbild, så hade jag ju inte suttit i det här rummet till att börja med. Det har jag liksom fått inse att det kommer alltid att låta så här i det här rummet i princip, om man inte gör något väldigt stort med den. Man skulle kanske till exempel kunna göra en glaskub eller någonting sånt och isolera, men då skulle det inte bli så snyggt, tror jag. Nej, så att det får jag leva med. Och tidigare då, när jag fortfarande höll på med nikotin, att man hörde ju väldigt mycket snusdoser som öppnades och stängdes. Det har försvunnit. Men det var något liknande ljud i någon av intervjuerna som jag gjorde nyligen, fast ingen av oss snusade. Så det vet jag inte var det kommer ifrån.
Lägger du märke till sådana här små, små saker och vill ha bort varje ljud som inte hör till samtalet till?
Jo, men så är det ju. Det vill jag ju. Och jag är ju väldigt, jag tror att de, jag har fortfarande inte fått läsa någon intervju med min klippare. Lovisa, det skulle jag väldigt gärna vilja göra. hur hon ser på det. Men jag tror att hon tycker att jag är ganska anal i mina... För jag är... Ibland kan vi hålla på med i liksom 4-5 vändor. Jag, nu med Dominic Monaghan avsnittet så skulle vi lägga in en snutt av en Kent-låt. Och det tror jag vi höll på med liksom i 5. Hon fick göra om det 4-5 gånger innan jag tyckte det blev okej. Liksom. Så att ja, det är, ja, jag är anal med produkten. Och jag vill att det ska bli bra. Samtidigt så kan jag ibland ge upp. Och som framförallt med mina för- och eftersnack som ju jag, de sitter jag ju här och gör sent på kvällen ofta, fast jag börjar bli duktigare på det nu och försöker göra det ett par dagar i förväg.
Hur många takes tar det innan du sätter den liksom?
Det kan säkert ta uppemot 50 stycken tror jag.
Är det sant?
Ja, ja det kan ta ett par timmar alltså. Och ofta så slutar det med att jag ger upp då som sagt och så klipper jag ihop det. Men ja, min ambition är ju alltid att det ska gå igen en tagning liksom. Det ja, så att där får jag ge upp ibland. För att jag liksom, ja, jag kan inte sitta och göra det en miljon gånger.
För några dagar sedan så var jag väldigt intresserad av hur ditt första avsnitt såg ut.
Mm.
Så jag lyssnade igenom Soran Ismail.
Mm.
Stämmer det att du klippte ihop väldigt mycket av introt där?
Ja, det måste jag väl ha gjort. Det antar jag. Alltså klippen hörs väldigt tydligt i början, tror jag.
Ja.
Soran-avsnittet klippte jag halvvägs i GarageBand innan jag insåg att det går inte att klippa i GarageBand. Jag önskar inte min värsta fiende att klippa någonting i GarageBand. Förutom möjligen lite sång. Men det är vidrigt.
Men hur började allt det här med värvet? Om vi tar lite från början just med värvet, att du var ju en av de första, skulle jag vilja säga, podcasten som kom till Sverige. Mm. Hur kändes det när du då bestämde dig för att ja, men nu ska jag ta hit gäster till mitt radhus i Vällingby? Kände du någon gång på det att fan, det här kan bli riktigt bra alltså?
Ja, det gjorde jag innan. Alltså min första gäst, det var Lotta Lundgren som var här sommaren innan värvet släpptes. Det vill säga 2011 så satt vi här någon dag före midsommar, eller om det var själva midsommarafton, och pratade. Och jag hade liksom skarvat ihop med utrustning och det var jävligt råddigt och det lät väldigt dåligt om själva intervjun. Men jag märkte redan då att det här är någonting. Det finns någonting här. Och den intervjun går att läsa i Värvet-boken som ja, finns att köpa på internet. Men den lät för dåligt för att ges ut. Jag visste att det fanns någonting i intervjupodcasten liksom, och att jag skulle kunna göra den redan innan den kom ut. Men sen så... efter Lotta Lundgren-intervjun så blev jag lite, så jobbade jag väldigt intensivt med Filip och Fredrik, och sen så fick jag en något slags depression, vilket jag får ibland, särskilt på höst-vinter halvåret. Blivit bättre med åren dock, ska sägas. Men och av någon anledning så drog jag iväg ett mejl på vinst och förlust i den där svackan till Mark Maron och frågade om jag kunde få intervjua honom. Och så fick jag det, om jag tog med mig 5 doser av ett väldigt specifikt snus. Och då när jag kom till honom så ljög jag ju och sa att jag hade gjort liksom flera intervjuer, men att den ska lanseras snart i Sverige. Och då kände jag också i det, den intervjun gjorde jag ju med, och då trodde jag att värvet skulle handla om avundsjuka som drivkraft, att den skulle heta typ Avundspodden eller någonting sånt. Och sen så tog jag en lunch när jag kom hem till Sverige med Soran och så pratade vi om det. Och så frågade jag vad han trodde om den vinkeln. Och så sa han att han tyckte att det lät som att det kanske blev lite liksom att man får en lite trång kostym.
Men kände ni varandra då?
Nej, det var Vikingsson som hjälpte mig att komma i kontakt med honom.
Okej.
Nej, och sen så, och den intervjun gjorde jag väl på lite bättre utrustning i alla fall, så att den gick att använda. Och jag kände det. Alltså, sen ska jag bara säga att jag vände mig lite mot att jag var en av de första, för det fanns jättemånga podcasts, tror jag. Det var bara det att det var väldigt få som hade slagit igenom. Jag hade ju en, jag var vilt inspirerad av en kille som heter Martin Degrell, som hade en podcast som heter Arthur, som jag tackade i 30 avsnitt för att jag fick snå en fråga av honom. Nämligen rekommendationsfrågan. Så att det fanns poddar, men det var ju liksom, det var ju bara Filip och Fredrik som hade slagit igenom ordentligt. Och sen när jag såg då mina siffror för såren avsnittet, och då insåg jag att det här, ganska snabbt så insåg jag att det här kan bli bra. Liksom, inte att det skulle kunna bli mitt jobb eller så, men att det skulle, att jag var tvungen att göra ett avsnitt två i alla fall efter såren.
Hur fortsätter man därifrån då? För att jag kan också vara nöjd med det som jag har gjort, men du har ändå fått det till att bli ditt yrke. Mm. Och folk har liksom åkt ut hit till Vällingby, alltså alla möjliga sorters folk, för att bli intervjuade av dig.
Mm. Det är ganska fett.
Ja, så hur känns det? Det måste ju vara, alltså en, om du pratar om bekräftelse innan, det måste ju vara en bekräftelse som är liksom otrolig.
Mm. Ja, jo, men det är ju fantastiskt att jag har fått träffa alla de här människorna. Så det är ju, och jag har ju liksom växt, jag växer ju med varje möte på något sätt, vad det nu innebär. Men alltså det låter lite platt när jag säger det, kan jag tycka, men jag, om jag liksom säger att jag lär mig någonting av varje intervju, så tror jag inte att det är inte ljug, utan det är faktiskt så det är. Sen kan det där vara någonting extremt konkret, hur man lägger upp ett, eller hur man inte kör, hur man inte fortar sig för mycket när man kör comedy, inte som jag lärde mig av Babben Larsson, eller någonting supermjukt som att en person som Marcus Birro till exempel, som du också intervjuat, eller Isabella Löwengrip, som också, alltså de två delar ju det att de är väldigt kontroversiella och väldigt hatade av ganska många, och många har starka åsikter om dem, och jag blir ganska, eller liksom lite kär i dem båda på något sätt, och det lär mig då i långa loppet att det här med fördomar är nästan aldrig av godo, och man har ganska ofta fel. Nu kommer jag inte ihåg vad du frågade, men så länge jag lär mig saker så kommer jag tycka att det här är jävligt roligt att hålla på med, tror jag.
Om vi kollar runt i den här ateljén så ser jag exempelvis där uppe ligger en Jonesbo bok.
Ja.
När du vet att du ska träffa och intervjua Jonesbo, läser du hans böcker eller hur mycket research gör du?
Nu sätter du mig lite på pottan. För när det gäller författare, jag tycker inte så mycket om när mina redaktörer bokar in intervjuer med författare, därför att jag är så jävla dålig på att läsa. Jag försökte läsa Jonesbo och bläddrade i flera av hans böcker inför det mötet, men jag kunde ju dem inte, och det så är det tyvärr med nästan alla skrivande människor som jag intervjuat. Det finns ju några, alltså som, apropå norrmän, Erlend Loe, som jag läste innan jag slutade läsa. Så att där fanns det liksom kvar. Och det är likadant med Barbara Lindgren till exempel, vars ju liksom det stora i hennes gärning är ju hennes barnböcker, och de har ju fått nöjet att läsa nu med Love och sådär. Men just författare tycker jag är svåra att intervjua, för att det känns alltid så respektlöst att jag inte har läst deras böcker.
Men hur mycket tid lägger du ner på research?
Det är lite olika, och det beror lite på vad man menar med research. Jag gjorde ju ibland när jag blev intervjuad i början en stor sak av att jag tyckte att research var överskattat. Och på sätt och vis så kan jag tycka att det är roligt sagt av mig. Och jag förstår varför jag säger det. Därför att det är ju alltid roligt att provocera lite. Men sen så har jag ju insett att det är alltid av godo att läsa på. Men därmed inte sagt att jag så ofta använder min research. Utan den kan bara... Alltså, det jag gör är nästan ett slags mediterande kring mina gäster. Ofta så försöker jag läsa och höra på andra intervjuer. Och det gör jag inte så mycket. Eller liksom om de har hållit något sommarprat eller sådär. Och det gör jag inte så mycket för att hitta grejer att prata om. Utan för att... Eller det gör jag indirekt. Men jag försöker att undvika frågor av typen... Du sa i tidningen Café att du älskar att samla på klockor. Kan du berätta det för mig? Kan du berätta om det för mig? Den typen av... Och sen så säger personen då samma svar som hen gav i tidningen Café. Och den typen av research har jag väldigt svårt för. Jag måste liksom på något sätt göra den till min egen. Och jag berättade rätt nyligen i en annan intervju att jag har bara haft en kontrovers med min amerikanska redaktör Kristina Görling Birro. Eller alltså hon är förvisso halv amerikan, men hon är också redaktör för den internationella editionen av Värvet. Vi har bara haft en kontrovers och det handlade om att hon tyckte... Hon är liksom fostrad av Skavlan. Alltså hon är inte fostrad av Skavlan, men hon har jobbat mycket med Skavlan-programmet och med Stina Dabrowski och andra sådana här tunga tv-talkshows. Sen kväll med Lok. Och hon... När man jobbar med tv på det sättet som hon är van vid, så är det ju så här att då... I Skavlan så bjuder man dit någon som har sprängt bort halva kroppen, och så för att man känner till att hen har gjort det, och så får hen komma dit och berätta om varför det hände. Men om någon har sprängt bort halva kroppen och kommer hit, så alltså det, nu är det ett dåligt exempel därför att det kommer inte vara en överraskning för mig kanske, men jag kan inte ställa frågor som jag vet svaret på. Men det måste man nog göra kanske om man jobbar med Skavlan. Alltså, förstår du skillnaden?
Mm, jag tror det.
Så att i sådana fall så... I mitt fall då så får det bli... Jag läste i tidningen Café att du älskar att samla på klockor och att du har 138 stycken. Men hur började det? Alltså, förstår du? Jag måste veta någonting. Jag måste ställa en fråga om någonting som jag inte har fått av researchen. Men däremot att, alltså, så kan jag ju, ja. Jag vet inte om det blev tydligt. Men,
jo, men jag tror det. Men det jag med, alltså, man skulle ju kunna läsa på i stort sett om det mesta. Om dig exempelvis.
Kanske.
Men
det finns väldigt mycket som inte står på internet.
Jo, men det finns, alltså, jo, absolut, det är klart. Men jag menar, man kanske måste veta de här grundläggande sakerna innan man går på det andra, eller?
Jag vet inte. Alltså, många...
Alltså, jag menar, om man säger så här, men till mig då, du är uppvuxen i Göteborg.
Mm, det har man ju.
Ja, exakt. Men hur var det liksom? Om man frågar det, då är det ju ett konstaterande och sen en fråga på det.
Mm.
Men är det okej att ställa en sån fråga, tycker du?
Absolut. Det är jättebra. Jag får jättesällan frågan om hur det var att växa upp i Strängnäs. Jag har aldrig fått, tror jag.
Du får säkert den här frågan väldigt, väldigt mycket. Men har du någon sån här drömgäst som du bara så här, den här skulle jag verkligen vilja sitta ner och prata med?
Nej, alltså det på frågan, om jag får den frågan ofta, så är svaret ja. Och jag skulle... Jag vet inte hur mycket. Jag skulle nog i alla fall vilja betala. Alltså, jag skulle nog betala 2999 spänn plus moms för att slippa få den någonsin mer.
Är det så?
Ja, det kanske till och med lite mer.
Varför då?
För jag tycker att den är svår att svara på. Och jag svarar, ja, men jag kan säga Amy Poehler för att ha svarat på den. Men jag, av någon anledning så vänder jag mig emot den, därför att alla mina gäster är drömgäster. Och nu låter det, det där lät kanske drygt att jag skulle betala för att slippa få den. Alltså jag ska ju vara glad för att jag får uppmärksamheten, såklart, och det är jag. Men jag tycker inte, det är ingen bra fråga, för den, varför tycker jag att det är en dålig fråga?
Alltså jag tänker att det är intressant för folk att höra.
Är den slut? Det kanske är det att den är så sluten. Det finns bara ett svar. Jag ska liksom ge ett namn.
Ja, förmodligen.
Om du däremot hade frågat vilka kvaliteter har din drömgäst, eller vilka liksom, vad är det som definierar en bra värvetgäst?
Kristoffer, ja. Vad är det som definierar en bra värvetgäst?
Alltså den bästa värvetgästen skulle jag säga är, vilken bra fråga för övrigt.
Tack.
Den bästa värvetgästen är en person som många människor har en väldigt bestämd uppfattning om. Alltså det vill säga att många människor har fördomar om hen. Så som till exempel Marcus Birro eller Isabella Löwengrip eller Alexander Bard. Och så kan man få visa en annan sida av den personen. Det tycker jag är så jäkla roligt. Och det är min bästa gäst. Det är min drömgäst.
Mitt i Solna var och intervjuade mig i måndags. Aha. För podden och det.
Mm. Grattis.
Tack. Mm. Då så frågade de om jag vill förändra folks uppfattning om mina gäster.
Mm.
Och det tyckte jag var svårt att svara på. För att om det är till det bättre så skulle jag nog svara ja. Om det är till det sämre så tror jag att du skulle säga nej. Mm. Hur känner du kring den frågan?
Jag kan inte... Alltså ibland så har ju människor förmodligen gått ur en värvet intervju och känt att den här personen är ju inget härlig. Liksom. Jag tänker inte nämna några namn, men jag tror att det finns ett par sådana exempel. Och det tycker jag, alltså jag sa ju förut att jag vill göra idolporträtt, och det stämmer. Men ibland så kan jag tycka att det inte går. Alltså om någon visar sig vara rasist eller nazist eller någonting sånt där som är av de flesta av oss i alla fall upplevs som negativt att vara. Så då kommer inte jag att tvätta bort det liksom. Så att det är, alltså jag vill gärna påverka människor. Jag vill att människor ska påverkas av värvet i någon riktning, och att man ska känna någonting eller lära sig någonting. Och om det är att byta uppfattning om en person, så är väl det jättebra. Så att mitt svar är nog ja.
Jag förstår hur du menar, men alltså om det är någon som inte har någon jättekontroversiell åsikt, personen vill ingenting illa, och tycker du fortfarande då att om det är till det negativa att det ska vara bra för värvet?
Alltså du menar...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns.
Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Om det visar sig att någon är en tråkig jävel, eller?
Ja, eller att, ja, precis, att det framställs som tråkig. Fast personen när du sitter och tar en kaffe här ute i ditt kök så är den jätterolig.
Ja, det är så, lite tråkigt för den personen i sådana fall. Alltså så här, jag menar, 95-98% av de som har varit här är ju extremt medievana. Och jag upplåter min, i lika många fall, alltså i 98 fall av 100 så har jag varit nyfiken. Och har man inte liksom, och det tycker jag, det har jag lärt mig, att om man inte har lyckats piska upp en nyfikenhet inför intervjuobjektet så är det, då är det dumt att göra den intervjun. Men det tycker jag att man liksom, det ska man kunna göra. Och kan man inte det så får man försöka göra det ändå. Och kan man ändå inte göra det, då kanske man ska överväga och göra något annat. Eller bjuda in andra typer av gäster och hitta de gäster som triggar ens nyfikenhet. Men jag har kanske fallerat i det i något fall eller ett par. Och det skäms jag över. Eller skäms över. Men det är dumt att göra det. Men med det långa stickspåret sagt så tycker jag så här att vi är här på lika villkor. Den gästen har för det mesta liksom öppen sluttid. Den får prata så länge den vill och så. Och lyckas inte den då förvalta sin tid här och göra någonting bra av den så är det lite synd kanske. Men det blir ju alltid någonting ändå. Och jag tycker att jag kan inte säga att det finns säkert många människor som inte håller med mig. Men jag tror inte att det finns något avsnitt av Värvet som är genomuselt, där det inte finns någonting liksom som är bra.
Finns det någon som har velat göra om intervjun?
Ja, 10 pers säkert.
10 pers?
Ja, det tror jag.
Vad har du sagt då? Har du sagt att det är okej, eller?
Självklart. Jag försöker alltid vara tillmötesgående med mina gäster. Alltså det är ju så här. Jag har ju sagt det i skämtsamma ordalag, fast det är väldigt mycket allvar i det, att jag vill jättegärna, alltså jag intervjuar folk som jag vill bli kompis med. Och om man vill bli kompis med någon så då är det ju jättekonstigt om man inte tar chansen att träffa den personen en gång till. Och ofta så blir det ju bättre också. Om det är så att man gör om den så är det väl för att den personen var lite off-guard eller inte visste exakt hur det skulle bli. Man har föreställt sig hur det är att vara gäst i Värvet, men eller kanske då. Eller så har man inte gjort det och inte vet riktigt vad det är, och så är det mycket svårare än man trodde. Alltså man kan ju inte. Jag har ju blivit intervjuad nästan lika många gånger faktiskt som jag har intervjuat. Kanske inte riktigt, men jag har gett många intervjuer. Och man märker ju efter ett tag att det är ju inte så lätt att, alltså jag tycker det är rätt jobbigt. Det är rätt påfrestande att bli intervjuad. Det är nästan lika påfrestande, om inte mer, än att intervjua själv. Och det är inte helt lätt att göra bra heller, tycker jag. Så att jag, ja, för att du vet ju vad, du har ju frågorna, men det har ju inte jag. Jag vet inte vad du ska ställa för fråga, och det kräver ju en viss liksom, ja, en viss, ett visst påslag av noradrenalin, som jag har förstått är stresshormonet.
Jag träffade ju Tobbe Blom förra veckan, eller Tobbe Trollkarl som han är känd som. Han tyckte att det kändes som någon slags terapi och gå igenom sin karriär och sitt liv. Tycker inte du också det när du får frågor, att du får tid att tänka igenom vad du tycker kring saker och hur du definierar dig själv och sådär?
Jo, men det är ju likväl utmattande. Och jag har ju gått en del i terapi, och det är ju också det. Det är ju dumt att klämma in liksom en intervju innan och en efter att man har varit hos sin terapeut en timme. Det ska man försöka undvika, tror jag.
Mm. Nu vet jag att gå tillbaka lite till din uppväxt som du var inne på där.
Yes.
Du är från Strängnäs.
Ja.
Hur var det att växa upp där då?
Det var sådär kan man väl säga. Alltså jag vet inte ifall det hade varit annorlunda ifall jag hade växt upp någon annanstans i och för sig. För att jag var... Jag har varit... Jag har intervjuat ganska många människor som liksom säger sig ha haft en lycklig eller så här skön barndom. Det kan jag inte känna igen mig i alls. Jag tycker att jag, alltså inte så att, och det måste jag vara noga med att understryka, att liksom min mamma då som jag levde med 12-14 delar av tiden fram till jag var 14 eller någonting sånt där, hon var jätte... Hon var en väldigt bra mamma. Hon satte mig liksom i första rummet och liksom ingen skulle jag ska falla på henne. Men jag tror att jag hade liksom en... Jag var osäker som barn. Alltså, och ville väldigt gärna... Liksom, jag ville gärna synas. Jag ville vara klassens clown och... Men jag hade ju inte riktigt ämbetet att vara det. Det var inte så att alla tyckte att jag var värd den uppmärksamheten som jag ville ha. Och det var jag ju ganska sällan heller. Jag liksom ville ha uppmärksamheten, men liksom om jag fick den så hade jag inte så mycket att göra med den. Det var inte så att jag var duktig på att trolla som Tobbe Trollkarl eller så. Utan jag var liksom en medelmått på alla sätt och vis. Så att, och jag var nog inte bra på någonting så där, som folk, i alla fall inte som folk värdesatte. Så att nej, jag var osäker. Jag var liksom, när jag tänker på min uppväxt, nu tar jag det sista kaffet, det var väldigt lite kvar.
Nej, absolut.
När jag tänker på min uppväxt så tänker jag liksom på, så känns det liksom, ja, det var ganska osäkert, ganska olyckligt, och jag var olyckligt kär hela, från det jag var liksom, jag var tidig med att börja bli kär i tjejer också, tror jag. Alltså i jämförelse med många av mina klasskompisar och sådär som var mer intresserade av hockey och fotboll. Men det var inte så kul, och det eskalerade i dålighet fram till jag blev 15 eller någonting sånt där, när jag skulle börja nian. Så av någon anledning så fick jag känslan av att det här är den, alltså då gick det äntligen in att jag skulle börja liksom gymnasiet, och att jag var tvungen att visa framfötterna lite ifall det skulle bli någonting mer än där gymnasiegången. Så då liksom bokstavligen klippte jag mig och skärpte till mig och läste upp mina betyg under det där läsåret. Slutade röka, tror jag, började snusa istället. I smyg.
Rökte du så tidigt?
Ja, jag rökte jättetidigt. Jag började röka när jag var 12 kanske. 11-12.
Oj.
Och sen så genomgick jag gymnasiet och var ganska medelmåttig där också. Men, och sen så först när jag flyttade därifrån så tyckte jag väl att liksom då blommade jag verkligen ut. Och varför kunde jag inte göra det i Strängnäs då?
Men jag, alltså, om vi väntar lite där, eller håller lite. Om man skulle fråga dina klasskamrater som gick i samma klass med dig i Strängnäs, skulle de säga likadant, tror du? Eller tror du att de skulle ha uppfattat dig på något annat sätt?
Jag vet faktiskt inte. Jag har fått lite mejl från en kille som jag tror jag gick i samma klass som. Jag har ganska dimmiga minnen från min uppväxt också, ska jag säga. Men... jag tror att han... Uh, Han har i och för sig bara egentligen pratat om att han tycker att det är bra det jag gör. Men, och jag har i min tur pratat om honom för att han var nämligen son till stans bilhandlare. Och då har jag tagit upp honom som exempel om hur omedveten man var om klassbegreppet. Att det var liksom han som var coolast i plugget, i alla fall i min bok. Och inte den som hade mest pengar eller liksom den vars pappa var överläkare eller så. Utan det var bilhandlaren som var det coolaste att vara avkomma till. För då fick man åka Celica till jobbet. Hur som helst, eller till plugget. Var var jag någonstans? Nej, jag vet inte vad de skulle säga om mig. Jag tror att de också skulle säga att jag var en osäker jävel. Jag fick väldigt sällan vara med. Jag var liksom jävligt. Eller jag fick väl vara med fram till sexan kanske. Men sen så när de här jävla hormonerna satte in och jag var så jävla bångstyrig liksom i min... Ja, jag hade så mycket missriktad kåthet i högstadiet alltså, så att det är
Vad menar du med missriktad?
Nej, men att jag kunde liksom inte riktigt kontrollera mig. Jag tror jag tafsade på tjejer. Alltså inte så inte organiserat som jag har hört om många sammanhang att killar liksom våldför sig på tjejer, men jag kunde göra det helt liksom själv. Alltså för att jag var så nyfiken eller jag kunde liksom inte. Usch. Ja, det där är pinsamt att prata om. Och det tog jättelång tid för mig innan jag växte i liksom någonting växte i min sexualitet eller växte i min kropp liksom. Det gjorde jag nog inte i Strängnäs utan det kom nog senare. Så att nej, jag var fan, det var mycket, jag var inte stabil och jag var inte lycklig och jag mådde inte så jättebra. Alltså, om man ska generalisera. Sen var jag säkert, jag tror att jag var lycklig fram till jag var 10 eller någonting sånt där. När jag flyttade in till stan från landet. Om man ska generalisera. Det fanns säkert deppiga dagar när jag gick i Fogdöskola också, som ligger på landet. Och det fanns säkert lyckliga när jag gick i Vasaskolan som ligger i stan.
Hur var det på gymnasiet då? Utvecklade du sig på något sätt?
Jag fick längre hår. Jag hade någon slags fånig pars. Jag och min kompis Fredrik, vi hade fåniga parsen båda två. Och liksom hade ofta med oss akustisk gitarr och satt och spelade på golvet. Det tror jag många skulle säga som gick i gymnasiet med mig. Och det tror jag, det har jag också... när jag har sprungit på någon gammal gymnasiepolare som minns det så att vi alltid satt där och sjöng och spelade och sådär. Och det var Fredrik som var begåvningen av oss. Jag fick alltid lägga stämmer bara. Gymnasiet var inte heller någon superkul tid. Jag minns den... jag minns att det var stort liksom när man fick ta körkort. Det tyckte jag var om. Det hade ju egentligen inte med gymnasiet att göra. Men det när man så här kunde köra. Jag började i och för sig köra när jag var 15. Snodde bil hemma och körde runt på eftermiddagen innan mina föräldrar kom hem från jobbet.
Du rökte när du var 11 och snodde bil när du var 15?
Ja, alltså snor man en bil om det är ens föräldrar. Men jag körde olovligt i alla fall.
Ja.
Det borde vara preskriberat nu, va? Det fanns 25 år sedan. Nej, men jag var, det låter ju som att jag var jävligt stökig. Det var jag säkert också. Jag snattade också och åkte dit för det och så här. Så att, det är ingen munter tid det där. Det måste ha funnits roliga grejer också. Jag tänker också på att jag var så seriemonogam liksom i min olyckliga kärlek till tjejer.
Vad innebär det?
Nej, men att jag var alltid kär i liksom en tjej i taget. Kommer ihåg att någon upptäckte att jag var kär i en tjej på gymnasiet som hette Ulrika som gick ett år över mig. Genom att, det var lång och fånig historia. Men hon, jag var sen, sexualdebuterade sent också och sådär. Ja.
Men rättade betygen till sig i gymnasiet, eller hur gick det med det?
Jag tror jag gick ut med så 3 och 4 eller någonting sånt där. Ganska medelmåttigt.
Visste du vad du ville göra då?
Nej, hade ingen aning. Eller så här, jag visste ju att det var ju det där med att jag ville synas. Och jag sökte ju 2 stycken folkhögskolor efter gymnasiet. Båda med teaterinriktning. Ingen av dem med inträdesprov, utan båda sökte man på brev. Så att jag ville ju liksom synas. Jag kom in på båda och valde att gå i Skåne då. Östra Grevie folkhögskola. Det var en härlig tid.
Var det första gången du kände liksom att du hade hittat rätt på något sätt?
Ja, det tycker jag nog. Och det var framförallt liksom socialt, så var det häftigt att få börja om, att ingen visste vem jag var och att jag liksom inte hade det där oket av liksom dåligt självförtroende och osäkerhet, vilket ju i och för sig säkert hängde med, men ja, jag var liksom, ja, jag undrar alla unga människor som är olyckliga i sin ungdom att liksom få en sån där period. Jag undrar om inte folkhögskola ofta är det för folk också. Universitetslivet också med så här, vad heter det, nationer och skit. Jag har ju aldrig läst på det sättet, så det kan säkert vara samma sak. Men nej, det var jävligt fin tid alltså.
Men vilket år var detta då?
1994, 93 antar jag.
Och var det en 3-årig eller?
Nej, den var egentligen 2-årig, eller den var 1-årig, och jag gick det året, och sen så kunde man söka till andra året, men då kände jag mig färdig med teatern av någon anledning. Minns inte riktigt varför. Jo, det var väl det att jag fick inte riktigt ordning på det där med min scenskräck som jag ändå hade. Så då sökte jag jobb på Nöjesguiden istället och fick det. Och sen så blev det skrivande efter det.
Men började du inte där 98? Eller var det då du flyttade till Stockholm?
Ja, fast det är nog inte riktigt sant. Det var förmodligen 1997 som jag flyttade till Stockholm. Fast jag kan ha sagt 98 i något annat sammanhang.
Mm.
Nej, det var nog 97. Och precis. Jag började på Nöjesguiden i Malmö och sen flyttade till Stockholm och jobbade på samma tidning ett tag.
Hur var det att jobba där då?
I Malmökontoret så var det väldigt bra, så tillvida att det var första gången som jag lyckades behålla ett jobb. Det hade jag aldrig gjort liksom, i mina så här sommarjobbsförsök och så, utan jag var alltid så dålig på dem. Men det var fint att vara på Nöjesguiden i Malmö. Jag tyckte att det var väldigt utvecklande, och det gick rätt snabbt också att utvecklas där. Och jag skrev någonstans, att Martin Theander och Maria Franke, som var Malmö-redaktionen då, så här, att de var de första som trodde på mig. Jag är inte säker på att de trodde på mig, jag tror bara att de liksom lät mig vara kvar av lättja för att jag var där. Men det var väldigt viktigt. Det var liksom en viktig tid för mig på något sätt.
Hur kom det sig att du flyttade upp till Stockholm då och jobbade på Nöjesguiden där istället?
Ja, men jag var lite färdig med Malmö, tror jag. Jag kände att det var liksom så, jag tyckte väl att det verkar coolt att bo i Stockholm. Jag menar, jag var väl 23 då eller någonting sånt där. Och det tycker man ju då att det verkar. Så att då, och på sätt och vis så kan jag väl tycka så här att Malmö är så jäkla härligt nu när jag kommer dit, och att jag lite grann saknar den stan. Den var ju, det kändes som att allting var enklare där. Och det är det väl också. Alltså, ju mindre stad desto mindre konkurrens.
Skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka någon gång?
Ja, det skulle jag verkligen kunna tänka mig. Vi har lite grann så här, både jag och min fru har varit lite så här, för det är ju ingenting egentligen som säger att vi måste bo i Vällingby resten av livet. Det finns ingenting som så här knyter oss hit, förutom då det uppenbara med att vi äger ett hus här och sådär. Men vår son går i skolan i Bromma, som ligger en bit härifrån och sådär. Så att rent hypotetiskt så skulle vi kunna flytta härifrån. Men jag känner, när jag tänker på det, att jag vill liksom inte bo någon annanstans. Det är inte det att, eller så här, jag skulle kunna tänka mig att flytta. Men jag vet bara, jag känner ingen entusiasm när jag hör till exempel att Peter Settman bor på Strandvägen. Så där. Då, det är inte så att jag blir avundsjuk då och känner att fan, vi måste bo på Strandvägen för att jag ska bli lycklig. Jag skulle vilja testa att bo i LA någon gång. Liksom, eller utomlands. Det behöver kanske inte vara LA, men det känns som det ligger nära till hans. Men i övrigt så... jag känner ingen dragning till att bo i Malmö, men jag skulle absolut rent hypotetiskt kunna tänka mig att göra det ifall det fanns någon anledning.
Sen när du kom till Stockholm, flyttade du in i ett kollektiv då?
Ja.
Hur var det då?
Ja, det var knasigt. Jag kom inte riktigt in i det sammanhanget heller. De sparkade ut mig ganska snabbt också. För att det vet jag inte riktigt varför. De tyckte väl inte att jag funkade i sammanhanget. Det är möjligt också att jag slarvade med hyran och sånt. Man tjänade väldigt lite pengar på Nöjesguiden. Så det byggde på att man antingen jobbade väldigt mycket eller gjorde någonting annat också. Och det gjorde inte jag. Så att, ja, jag vet faktiskt inte hur jag fick det att gå ihop rent ekonomiskt de där åren.
Jag vet ju att du har tidigare berättat lite om ditt alkoholmissbruk. Var det i denna vevan som det började, eller?
Alkohol och droger började jag väl med i... Alltså, jag hade ju druckit i uppväxten också, men det eskalerade väl under Nöjesguiden-åren, kan man väl säga. Så att, ja.
Hur var det då?
Hur menar du?
Nej, på vilket sätt påverkade det dig?
Ja, jag hade ju kul när jag var i det, men ju längre det gick, desto svårare blev det att hålla ihop livet, och jag runt år 2000, där 2001, 2002, 2003, så var det ju, det var liksom ganska mycket stök, och det blev väl värre och värre fram till en viss punkt. Jag tror 2003 kanske att det liksom vände då. Jag hade ett ganska destruktivt, eller väldigt destruktivt förhållande med en kvinna som kom från Australien, som flyttade hem igen till sitt hemland, och då efter det så började det ordna upp sig lite grann. Jag fick liksom ett par jobb i samma veva där, och som, alltså riktiga jobb, inte så här någon konstig prao grej utan jag började tjäna lite pengar, och sen så fyllde jag 30, så jag kommer ihåg att jag köpte en bil och sådär, och så, och i maj 2004 så bestämde jag mig för att sluta med alkohol och droger, så då gjorde jag det.
Och hur gick det då?
Bra, tack.
Inget återfall?
Nej, so far so good.
Vad skönt. Kan man se tillbaka på den tiden och romantisera någonting, eller är det bara svärta?
Alltså, det finns ju aspekter av alltså man börjar ju inte med alkohol och droger för att alltså det gör man börjar ju med det för att det är kul liksom. Och sen så vid en viss punkt så slutar det vara roligt, eller blir det mindre roligt, och till slut så är det väl liksom ett normaltillstånd som inte gör en så lycklig. Så att vad fan var frågan förresten? Förlåt.
Om du kan romantisera den tiden på något
sätt? Jo, men det kan jag absolut göra. Jag har haft väldigt roligt, och det hände massa tokiga grejer liksom, som på många sätt var kul. Så att absolut.
Efter det så slutade du på Nöjesguiden och jobbade som copywriter, va?
Mm.
Hur var det då?
Ja, det var en lång kamp för att bli, för att slippa gå på bergs kan man säga, de första åren. Så alla riktiga copywriters i Sverige, de har gått på bergs eller möjligen på någon annan skola som jag inte minns namnet på. Men jag gjorde inte det och jag ville av någon anledning inte göra det. Så att jag hade väldigt konstiga arbetsprover. Jag hade så här små roliga notiser och skit från Nöjesguiden som jag hade skrivit, som jag gick runt med som liksom någon som jobbar på en reklambyrå och inte fattar hur man ska läsa ut liksom, hur kan man omsätta det här till reklam. Så att det var en rätt svår transition liksom. Och sen så blev det ju mest att jag gjorde såna, den typen av jobb som låg ganska nära journalistiken liksom. Men och jag kan väl säga, om man ska då summera, så kan man väl säga att det, de 10 åren som jag la på reklambranschen, det, alltså så här, om jag fick leva om mitt liv så hade det nog inte blivit så många som det blev. För att, eller att jag bara hade bitit i det sura äpplet och gått och bergs. Men då tror jag i och för sig att då hade jag nog kanske inte suttit här nu, utan då hade jag nog gjort något annat. Ja, det var liksom lite tufft att inte vara skolad. Och jag blev liksom aldrig en riktig copywriter riktigt, utan jag var alltid lite, inte paria, men jag var liksom, jag kom från ett annat håll och jag fick det aldrig riktigt att funka.
Var det därför du började jobba med TV sen med Filip och Fredrik istället, eller?
Ja, det var väl framförallt för att de frågade. Och det var ju liksom, det var ju en del som jag inte har pratat om så mycket. Det är ju att jag liksom har, alltså Värvet är ju en av kanske 20 eller 30 eller 40 så här typ affärsidéer inom citationstecken som jag har liksom tänkt på och som jag har funderat på ifall man skulle sjösätta. En annan av de idéerna var ett programförslag som jag skrev för Filip och Fredrik, som var ett nyhetsprogram som skulle heta Filip och Fredrik läser tidningen, som är ganska basically vad det låter som, och som jag hade tänkt skulle gå på radio. Men det visade sig att det var svårt att få göra radio även för Filip och Fredrik. Eller sådär, de hade ju väl ingen... Ja, skitsamma. Så det blev ingenting. Men sen så ringde Fredrik Wikingsson några år senare och frågade ifall jag ville bli redaktör för deras program Breaking News, som på sätt och vis skulle bygga på min idé. Så det var därför jag gjorde det. Men det var väldigt välkommet, tror jag. Jag ville nog göra någonting annat. Och jag frilansade nog då som copy. Reklamskribent liksom.
Men kan du på något sätt se en röd tråd i din karriär?
Ja, det kan jag göra. Jag kan se flera. Men dels att jag har tenderat att ge upp innan det har blivit riktigt bra. Och det har varit, så har det varit med... tiden på Nöjesguiden blev aldrig riktigt bra som skribent där, och jag blev verkligen ingen bra skivrecensent. Det borde jag kanske ha skitit i överhuvudtaget och göra. Men jag hade liksom någon bild av, alltså det var ju det man, skivrecensent var ju det coolaste man kunde jobba som på 90-talet. Det var liksom nästan, alltså det var ju coolare än att vara president. Och det var likadant med reklamtiden, liksom samma sak där. Jag gav upp innan jag blev bra på det. Jag jobbade på krogen ett tag, och då jobbade jag mig upp från liksom barnisse till bartender och slutade med det innan jag blev riktigt bra och sådär. Så att jag har gett upp alla gånger som jag har gjort någonting, kan man säga. Så det är en röd tråd. En annan röd tråd är också att jag alltid har varit just relativt medelmåttig ändå liksom. Sen har väl allt det där lett fram till att jag gör Värvet idag, vilket ju är jättekul. där jag inte tycker att jag är medelmåttig, där jag tycker att jag tillhör det absoluta toppskiktet. Jag tycker faktiskt att jag gör det. Jag tycker Värvet är en jättefin podcast som jag är väldigt stolt över. Och jag tycker att det är rimligt också att den, att det går så, alltså att den ligger där uppe i toppen. Därför att det är en av de mer välproducerade poddarna som jag har hört. Inte minst Värvet International. Ja, skitsamma. Så att det är väl så kan man väl säga.
Vad har du för planer med Värvet och Värvet International på lång sikt?
Jag vet att jag kommer att göra båda en bit in i nästa år i alla fall, för att jag har tänkt att jag ska ge International 52 avsnitt innan jag lägger ner det, och förhoppningsvis inte lägger ner det. Men min förhoppning är ju att den ska lyfta utomlands också. Den är ju till, alltså hittills så är ju lyssningen allra störst i Sverige av naturliga skäl. Men min förhoppning är att den ska liksom få vingar och lyfta. Så att den vet jag att jag ska göra in då någonstans i nästa höst 2015. Och när det gäller Värvet så vet jag inte riktigt, men jag har ju märkt nu att jag mäktar med att göra två avsnitt i veckan. Så att det kommer jag förhoppningsvis att orka fortsätta med. Men sen tänker jag att någonstans, någon gång ska jag väl en av poddarna få gå ner i periodicitet, eller att man, alltså att jag inte jobbar så hårt eller så mycket. Men ja, eller att, ja, vi får se helt enkelt.
Är det någonting som jag inte har frågat dig som du trodde att jag ville prata med dig om, Kristoffer?
Jag kan väl säga så här att när det gäller ens drivkrafter så tror jag att jag har ändrat lite fokus där. Att för ibland så ställer jag frågan om folk skulle göra det de gjorde ifall de var på en öde och utan liksom, utan möjlighet att komma därifrån, att de liksom kommer dö där. Och jag tror att jag, om jag nu hamnade på en öde med massa gäster, vilket ju är lite orent, för då hade det inte varit en öde. Men skitsamma, om det hade funnits podcastutrustning och sådär, så tror jag att två och ett halvt år sedan när jag drog igång det här, så hade jag svaret att jag absolut inte skulle göra det ifall ingen fick lyssna på dem. Men nu tror jag faktiskt att jag verkligen skulle göra det ändå. Liksom, för att jag har märkt att det lär mig otroligt mycket att få prata med människor. Och så att, ja. Och jag är ganska så här, jag lever lite grann i en bubbla. Det är väl många som gör det, antar jag, som är liksom i ungefär min bransch. Men om man kollar på Filip och Fredrik till exempel, som är lätt för mig att relatera till, så är de så jävla, de är så pålästa och de har sån koll på världsläget och sådär. Jag är ju inte det. Jag har ingen koll. Jag läser liksom inte ens, jag går in på aftonbladet.se en gång i veckan kanske, max. Så att, och i och för sig, jag lyssnar mycket på P1 ska jag säga, så att jag får liksom lite, det, någonstans så vet jag ungefär vad is är. Men aka Isis alltså. Eller den frysta formen av vatten, H2O. Nej, men fan kommer jag in på det här med att jag inte är allmänbildad.
Drivkraften.
Ja, jag vet. Jag behöver nog äta någonting, för jag kommer inte ihåg det här. Jo, men i alla fall, jo, just det. Att det är genom att prata med folk som jag lär mig saker. Så.
Då måste det kännas som att du hittat rätt ändå.
Exakt. Tack för att du kom då.
Tack själv. Jättetack, Kristoffer, för att du tog dig tiden till mig.
Ja, det var det lilla.
say you don't wanna talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.